Och där säger vi välkomna till Jag tror att vi är något på spåret. Podcasten som tar avstamp i veckans avsnitt av tv-programmet På spåret, men ofta hamnar någon helt annanstans längs vägen. Och i det nionde avsnittet där såg vi Johan Glans och Farah Abadi göra upp med Patrik Arve och Irena Posa. Och vi som gör programmet är i vanlig ordning, jag, David Lundin, och med mig på länk min kompis Arvid Mårtensson.
Det stämmer bara, David. Kul att få prata med dig igen. Hur har din vecka varit så här efter alla incidenter som händer när man har sjuka barn?
Ja, incidenter precis. Det var ju så att sist när jag satt och klippte, vi var färdiga med inspelningen för en vecka sedan, så hör jag att det klampar på ovanvåningen och de springer runt. Och då är det ju Emma som jagar efter Alvin som springer runt i panik och bara har så himla ont i huvudet och gråter och skriker. Nej. Och då vet vi att det har varit massa covid i hans klass, och dagen innan har det i princip varit en kille som satt mitt emot honom som har hostat på honom och gått hem för superont i huvudet. Och då tog vi febern med, det var 38-39 graders feber, och han var ju svår att lugna, men han fick Ipren och sådär, och så kräktes han, men sen fick han något, eller om det var Alvedon först, och sen med det ena behöll han och sen somnade han i alla fall. Men på morgonen tog jag ett snabbtest, och jag har tagit ett par sådana här snabbtest i familjen, och det här blev ju direkt liksom positivt linje där, så det var mycket virus där. Och sen fick Elias det någon dag senare, samma symptombild, och sen Emma efter ytterligare någon dag, och sen jag i tisdags började känna mig lite, men vi vuxna fick ju en mildare variant. Eller Emma har haft en del hosta, men i mitt fall så har det varit då, ja, allmän sjukdomskänsla och ont i huvudet var det i tisdags, men och sen har jag även testat mig hem, testat och positivt. Och,
just det.
Men det har varit lindrigt för min del då, för det har varit lite förkylningssymptom och sådär. Men
ja, annars, nu har jag ju förmånen att få se det här över länk, men jag varken hör eller ser någonting som skulle antyda på det.
Men jag har kunnat jobba de flesta dagarna, men sen tisdagen vilar jag väl halva dagen där då, när jag känner mig, liksom, jag har nog vaccinet att tacka, för jag fick ju min tredje spruta då för en vecka sedan. Och konstigt nog kanske den hade hunnit ge lite skydd, att man var lite, men vi får se, eller så blir det ju värre igen här då. Men,
lite på tårna där kanske.
Precis, så att, nej, så det är bra med det. Sen var det en annan liten nästan säkerhetspolitisk fadäs här i häromdagen då, att du får tänka dig nu trillemusik i bakgrunden när jag berättar det här. Kanske lite så TV-serien 24 eller någon Hamilton eller så. En kollega hör av sig som jobbar på ett kundcenter, kan man säga, och undrar, hur är det med den här, det skulle vara någon slags avteckning av ett monument och judiska församlingen skulle vara där och så vidare. Varför har vi inget på hemsidan om detta då? Och så hade jag en svagt minne av i höstas att det var diskussion om det här. Det skulle antagligen inte göra särskilt publikt, men jag ringde ändå upp den som hade ansvar för detta, och hon sa att nej, detta är en privat tillställning. Och grejen var då att du hade ringt in ett antal personer och vi hade tagit reda på lite mer exakt om den här tillställningen som var hyfsat privat, men att kommunen bjöd in då bland annat judiska församlingen i Helsingborg och även Israels viceambassadör. Och jag fick tag i det här programbladet, förmedlade det till kundcenter och kom ungefär samtidigt tänka på att shit, bara inte de börjar lämna ut och detta är något fuffens här nu. Vem är det egentligen som vill ha reda på det här då, om alla är så himla inbjudna, som ska vara inbjudna så att säga. Har gjort något dumt, så då ringde jag och försökte förhandla med min kollega där, sa, alltså, kan ni inte bara i alla fall ställa en motfråga då? Är det här, alltså, varför vill du ha reda på den här uppgiften? Men nej, vi får inte ställa någon sån fråga, det är offentlighetsprincipen, vi måste lämna ut det här nu. Och då satt jag där och började bli satan, för det var bara någon timme bort. Tänk om jag nu har orsakat ett något slags attentat. För det var ju...
Jag kollade tågtiden ner till Kastrup på...
Ja, fly i landet och sådär. För det var ju liksom ett attentat för två år sedan ungefär. Där, en knivskärning av en judisk kvinna i Helsingborg. Och, ja, nej, jag blev riktigt svettig.
Det är
bedrövligt. Men jag tänker att jag får återkomma lite senare till cliffhanger. Tycker jag vi lämnar det lite grann.
Där. Ja, men det var spännande. Du håller mig på sträckbänken. Ja, det är så det kan gå. Jag hade en liten incident. Vi håller oss hemma nu. Vi vill ju inte råka ut för det som ni har råkat ut för. Med tanke på att vi ska ju ha bebis här några veckor. Och håller oss hemma. Jag jobbar hemma. Barnen hemma från förskolan. Och vi försöker ju pussla ihop livet så gott det går. En utmaning i det också. Men så märkte vi på grabben här veckan, Hilding, då den yngsta treåringen då, att han ville inte sova som han skulle på kvällen, och någonting var det ju, och upptryckte väl att det var magen som stökade på honom då. Okay. Så jag fick ju hålla i hålla i och hålla ut på natten där och ett stökigt så. Men sen dagen efter där så var han mycket bättre och så. Men i alla fall så, vi tar honom till vårdcentralen och då tog vi honom till vårdcentralen. Träffade en jättebra läkare som sa att nej, men det är utan tvekan öroninflammation. Så då fick vi ju, ja, inte mer med det. Han hade öroninflammation i höstas också. Så då hade vi lite erfarenhet av det. Mm. Och då var jag ju så dum så tänkte jag inte på det. Så skrev han ju ut penicillin. Men då var det ju flytande. Så när vi kom hem och sådär började reda. Nej, flytande gick ju inte sist. Det var helt, liksom, helt nästan meningslöst.
Ja.
Så vi måste ha en tablett.
Han ville inte dricka det liksom.
Nej, precis. Det är ju liksom 2021-22, ja. Förlåt. Man kan inte göra liksom penicillin till barn som liksom, det behöver inte... Det behöver liksom inte smaka död ju. Utan nej, det kan liksom smaka bara normalt sådär. Lätt illa men inte fruktansvärt illa. Så i alla fall, jag skulle in på kvällen då. Jag var med ut i den här dimman. Och så kom ut på vår... Vi har en liten grusväg och sen har vi en liten asfaltsväg. Och sen kom man ut på den lite större vägen som heter 23 då.
Mm.
Väg 23 ger mig ner där. Och ganska snabbt så är det en liten kö. Tänkte jag ser liksom en lång kö där. Men det kanske är en... Jag tänkte det kan vara lång eller kort. Men visst att den bara är 2-3 bilar. Så 2-3 bilar längre fram så är det en bil som har krockat med en älg.
Nej.
Men... Det jag inte fattar det är ju att det är krockat med en älg. Så när jag kommer liksom uppifrån backen så ser jag, när det är liksom min tur att köra om då, så ser jag att det ligger någonting under bilen. Och jag tänkte, alltså så, vad är det? Okay. Och så tänkte jag, det är bara liksom, innan jag vet vad det är, så är väl ingen, alltså det är ingen människa nu. Alltså du vet, den känslan.
Under bilen.
Ja, så kommer man närmare då ligger det liksom hela älgen, alltså ligger under bilen. Jag fattar inte hur det kan hända. Och då, ja, så tänkte jag när jag åkte därifrån, ja det här är ju... Det här är ju så mycket jag... Ja, det här får jag ju uppleva den här veckan. Det är liksom, eftersom vi nästan var hemma så är det liksom veckans händelse då ungefär. Ja, men så slog det mig också då. Visst, var inte du med din familj när du växte upp så här, utifrån en älgolycka?
Jo, men det stämmer. Och om det var julen, eller kring strax före julen 94 där, eller var om november där då, att det var att liksom älgarna rörde på sig lite i alla fall. Då, och det var att vi var på väg hem från min... mormor och morfar som bor ju utanför Slomsöstala där och precis körde vi på en älg där på. Uff. Jag undrar om inte det är samma väg faktiskt, 23an. Det är ju
den, jo men det kan det vara ju.
Ja,
dock, upp mot fast södra Skåne då.
Ja men precis, så det gick ju bra som väl var, så vi hade himla tur, framförallt ja, det var mamma som körde, jag satt där fram och halva rutan blev liksom insparkad, men jag duckade och det liksom får ju massa glas. Jag kommer ihåg att den här glas man hade ända in i kalsongen liksom då. Och men det var ju som jag tänkt sen, att det var ju en hemsk tur att för älgen studsade på något vis ner på vägen och att inte man fick en hov i ansiktet. Eller, alltså,
det säger de ju är riktigt otäckt i Australien. Att när man krockar med kängor och att det är ju, de har ju sådana här riktiga, alltså när de börjar krafsa med sina ben där, det sparkar ju ihjäl. De stora i västra Australien är ju de stora kängorna, de kan vara upp till 2 meter. Alltså riktiga bjässar, och då kan de ju, det är väldigt vanligt med trafikolyckor då. Lite som våra älgar då. Men sparkolyckorna eller dödsolyckorna är väl rätt så vanligt. Det är att man sparkas ihjäl av dem.
Men de här kamelerna, det som nämndes för några avsnitt sen, de orsakar inte så mycket trafikolyckor där, vad du vet.
Ställer du frågan som jag var en Australien-expert, och det är jag ju, som du vet. Nej, det är inte, utan det enda jag vet om kamel i Australien är att man skjuter bara killkameler, tror jag, för att man ska hålla ner stammen, eller tvärtom, jag kommer inte ihåg.
Men du körde inte över någon med någon truck eller sånt när du jobbade?
Nej, varken det, där. Nej, det gjorde jag inte. På tal om det så var det ju 10 år sedan vi var i Australien nu då över jul och nyår, så åkte vi hem som sagt i januari då.
Ja.
Och på min födelsedag då, för jag fyllde ju faktiskt år i veckan också här då.
Ja.
Och det gjorde jag ju för att fira min 28-årsdag blev det då, eftersom jag fyllde 38. Så min 28-årsdag, då var vi i Australien och red kamel.
Mm. Okay. Mm.
Så det blev ju en viss koppling till den händelsen, och en viss koppling till min 38-årsdag som hände i tisdags var att jag åt, gissa vad jag åt i tisdags?
Älg.
Nej! Ja, jag tog med den här.
Det tog med, jag stekte lite nu.
Bra gissning då. Det var faktiskt en Budapest-tårta jag åt.
Ja, jag tänkte kamel var min andra gissning, men jag har helt fel på det. Alltså.
Nej, men det var roligt då. En Budapest-rulle, och det kommer vi tillbaka till. Eller det var ju någon svensk uppfinning från Vetlanda, och sen hade man lite inspiration där nerifrån. Men det var, det som förvånade mig mest, kan vi också ta senare.
Ja.
Det var en sak som förvånade mig på hela det resmålspaketet. Ja. Kanske du vet vad jag pratar om. Men vi får se. Vi tar det när vi kommer dit.
Det gör vi. För att vi kickade igång ett avsnitt där det var uppklätt. Återigen, ännu mer uppklätt den här gången skulle jag säga. Att det märks att det börjar närma sig slutspel här i programmet. Och jag tänker mest på Lok och Lindström där. Och sen jag själv tappade lite hakan. Och så, vad är det Johan Glans har på sig egentligen? Men sen fick jag ju då väldigt mycket komplimanger av Fredrik Lindström för att de var så snygga och sådär. Då kanske lite en disk kring det här med att de ser ut som att de var med i konståkning då, eller hur man ska ta det.
Men, precis, och där tror jag att han dammade av ett gammalt skämt från Percy Tora, är jag ganska säker på, eller Nile City, där de gör någonting med konståknings... där sitter, jag tror det är Robert Gustafsson som sitter där och så ska han liksom vinka så där jätteglatt in i kameran så när poängen kommer.
Ja.
Så en viss copy-paste är jag orolig för, men det må ha hänt
ja. Ja. Och det ledde oss in till det här resmålet där de började prata om boer, och då kände vi att okej, Sydafrika är hemma i tv-soffan.
Just det.
Borde de nog vara på väg i här då, eller det enda landet som kände en koppling till det folket boer, så att säga.
Ja, men precis.
Sen var det ju rafflande, vilka städer ska man välja? Vilka ska man välja de här städerna då? För att Joburg eller Johannesburg var vi lite inne på, men där är ju också Pretoria, där var, alltså det är Kapstaden, och ja. Där, jag räknade upp de olika. Och vi hade lite svårt, men när det kom där med en döpare så var vi ändå inne på att fan, då borde det ju vara Johannes och Johannesburg.
Ja, ja.
Så att där var det ju kanske inte det vassaste gänget då som tävlade, i och med att vi dröjde lite grann till de lyckade staden.
Ja, det var ju 2-0 poäng i den frågan, eller i det resmålet där.
Det var väl så pass, va? Ja.
För de drog ju i glansburen, eller drog de ju 2 poäng, och så att det kvittar ju om vi drar eller inte, för de andra kan ju inte dra på samma poäng, så de får ju ändå 0.
Ja.
Så de drog ju chanser på Johannesburg snarare än att vara säkra. Så uppfattade jag det i alla fall. Ja. Så det, och så blev det ju 2-0 där, för de hade fick ju det, men det var ju typ någon guldfyndighet som hade.
Ja, det tror de rätt mycket på i ledtrådarna. Och sen fotbollslaget heter Bafana. Bafana tydligen. Det var nytt för mig där. Men, och sen så, ja, så körde de ju lite, ja, stadsdelen där. Och där han ledde mig in på Ville, och då Sharpville som Palme snackade om. Men det är ju tyvärr en annan åt i närheten, i den delen av världen i alla fall, för det var ju Soweto då som de letade efter. Men Nobelpristagaren, där hade du en spaning på...
Ja, för jag var så, jag tänkte, aha, hur kommer det sig att... För jag trodde att det var ju då Fredrik Wilhelm de Klerk, alltså Nelson Mandelas kompis, så att säga, var väl teori, men det fanns ju innan Nelson Mandela blev president i Sydafrika då 1994. Tror det var, så fanns det ju en vit regering och apartheidsystem. Men den personen, eller den regeringen och den presidenten som lyfte fram, antar att det är president eller premiärminister, det är lite osäkert. Mm. Men den president eller premiärminister nu som frisläppte Nelson Mandela var ju Kvick Lärk.
Ja.
Och som ser det med att lyfte in honom och tillät valen och detta, så det ser det med att blev en, något var som åtminstone påminner om demokrati då.
Ja.
När ANC blev icke de blev tillåtna helt enkelt i landet. Mm. Så då liksom för att visa världen att ja, man kan lösa upp den typen av konflikter, så fick ju båda dela Nobelpriset då. Men svaret var ju inte de Klerk som jag trodde, utan det var ju Desmond Tutu då.
Ja, nyligen avlidne.
Nyligen avlidne.
Och det var imponerande att de fick med i programmet, för det signalerade ju, om de inte har på något vis fejkat det, för det kom liksom var förbifart, så att de säger att de skulle ha spelat in programmet tidigare men sen slängt in det som en markör i efterhand. Men jag tror inte det är så, utan det är nog så att programmet helt enkelt inspelat så pass nyligen att de har fått med det.
Relativt nyligen då. Alltså det kan ju vara i början av januari, och det är ju inte omöjligt. Men
och det är faktiskt så att Agge såg ju, vår kompis Agge som trog en poddlyssnare, han såg ju Lok på vägen på tåg, alltså på tåget för några veckor sedan från Stockholm till Göteborg. Men visserligen en lördag, så det hängde inte riktigt ihop med att han skulle vara på väg till På spåret-inspelning.
Nej. Att, men det finns, man kanske kan tänka sig att de spelar in, de har någon tv-tid där i någon studio, så får de köra på där tills de är klara, eller höll på sig. Och det kan ju vara för att få ihop alla scheman och liknande.
Och där hade ju en annan tävlande kunnat ge lite mer, så att säga, lägga ut bokstäverna lite om Desmond Tutu, för Timbuktu postade i samband med hans bortgång då, när arkebiskopen, en bild med honom, alltså han, att han träffade honom för ja, i modern tid liksom, säg för de senaste åren någon gång, och hade liksom någon form av relation till honom och så, men så att det är lite synd på så vis att Timbuktu inte fick vara med just, eller Jason Diakité i detta avsnittet.
Sant.
Men det var ju uppenbarligen också en fin människa, och, eller om man ska tro Nobelprisjuryn, och att han fick priset redan 84 för att han var en ledande gestalt som också bidrog till att det blev liksom en oblodig övergång från apartheid till det som kom sen.
Precis. Ja, det är en hyfsat vacker historia, Sydafrika, som sedermera har blivit en ganska tråkig historia med den utveckling som landet har haft. Och, jag tror egentligen bara två länder i Afrika som har haft en fredlig övergång mellan liksom kolonialism och demokrati. Ja, ett försök till demokrati, och det är Sydafrika och Botswana.
Okej. Okay,
medan i stort sett alla, vad jag har uppfattat, alla andra länderna har då fått en icke-fredlig hantering av den processen. Usch, ja, det är en sargad kontinent, men både du och jag har ju varit i Afrika, som jag nämnt tidigare, och jag har varit i Sydafrika, mellanlandat i Johannesburg, men startade min resa när jag var rest i Afrika i Sydafrika, eller vad ska jag säga, i Cape Town då, i Kapstaden.
Ja, okej. Okay. Och besökte Johannesburg, eller var det just ni landade?
Nej, vi var bara ett par timmar på flygplatsen, så det räknas ju inte. Så, men krigerparkerna ska ju vara, som de nämnde, mäktiga där, men vi fick ju lite annan, i och med att vi åkte hela vägen från Kapstaden till Nairobi, Kenya, så fick vi ju andra naturupplevelser då. Så, men tyvärr inte krigerparken då, som ska vara, som de nämnde i programmet, den är enormt stor.
Absolut. Och nämnde de den vid namn? För jag noterade bara att det var den största parken. Så tänkte jag, nu kommer det väl som fråga. Men istället blev det, jag tycker, nästan lite väl svåra djurfrågan. Och det kommer ändå från en gammal zoolog här. Att jag satte tyvärr ju ingenting av det. Det blev rätt så blankt för min del när det kom till de olika... att jag inte ens satte noshörningen, det är ju lite pinsamt. Precis. Faktiskt.
Men, nej, och jag var ju inte, jag hade en vit noshörning, eller vad man ska säga.
Men det, ja, det nämnde de ju, tyvärr. Ja, precis.
Precis. Mm. Och sen den här myrkotten är inte, nu heter den väl liksom större myrkotten eller något liknande. Ja. Men visst har myrkotten varit inblandad lite i den här diskussionen kring coronas ursprung?
Ja, men det har du nog rätt i, för att det är någonstans man känner igen det här lite udda djurnamnet. Då är det nog så att den har suttit i bur där också, varit en av de potentiella, så att säga, ja, inte bovarna i dramat, eller om man ska säga värdjuren.
Ja, nej, men ja, precis. Den här som har burit det mellan, det har väl funnits något djur som har haft och sen något mellandjur och så vidare.
Ja, nej, för fladdermöss som jag också pratat om, men det kanske skulle vara som kandidat till mellandjur då för corona. Så att
det är lätt att slänga sig en massa siffror, men jag har hört att i Kina då jobbar 14 miljoner människor med exotiska djur i Kina.
Ja, det bor ju väldigt många i landet. Så, att det är
orimligt, kan de inte sluta med det? Kan de inte bara lägga ner liksom exotiska djur och låta dem leva i sitt element och bara släpp det?
Ja, nej, men det jag kan hålla med. Det känns lite äckligt där, men minst sagt att tråkigt för alla djuren och trängas ihop i så här små burar på djurmarknaden och grejer. Sen är det klart att visst, vi har vår djurhållning och sånt, så kan inte alltid helt hundra heller, men det känns tyvärr som en nivå värre, och framförallt om det riskerar att bli massa sådana här virus som sprider sig. Så,
Precis. Sen fanns det ju lite... Fast blev det en musikfråga. Där dök ju Rebecca Törnqvist upp i första numret här ikväll. För mig var Rebecca Törnqvist en av låtarna på en CD-skiva jag hade för kanske 25-30 år sedan.
Ja, men typ så absolut musik eller
något. Ja, men någonting sånt. Så det var min bild av Rebecca Törnqvist. Och så trodde jag att hon var... Ja, jag minns det som att hon var... 30 kanske, 30-35, vad vet jag. Och nu var hon ju 30 år äldre eller något liknande. Jag kanske hade fel utgångsålder, men ja, bilden i huvudet stämde inte alls med vem den här Rebecka Törnqvist var. Men...
Nej, den, men det, jag tyckte hon gjorde det bra, men jag blev också lite fundersam till att nu har vi ett band med en sångerska eller sångare här då, men då ändå så väljer man att plocka in en när det sa att den helt inte funkar så bra.
Ja, men intressant fråga du ställer, men jag tänker mig lite att det är, man lever lite i den här augustifamiljetraditionen.
Ja, men det är väl det.
De har ingen riktig frontfigur. Nej. De hade ingen riktig frontfigur och det var lite både bandets styrka eller programmets styrka då, att man kunde variera det och liksom hitta eller liksom fylla på med lite nyheter varje vecka. Medan det här har ju då, jag vet att jag menar, man ändå byter ut bandet så behöver man kanske inte nödvändigtvis byta ut. Så...
Nej, det blev lite så på något vis kaka på kaka samtidigt som det var en fin version. Och det, ja, nej, de breddar sig ännu mer kanske då och gör det lite annat. Som sist när de tog med en tjej eller kvinna på orgel där liksom, som kom in lite från sidan också. Utöver då den sen ytterligare artisten kom in på andra. Så att, men jag tyckte ändå det var en, har man hört låten och den här Paul Simon-skivan, så tyckte jag det var liksom en snäll version, att det gick att känna igen den, och de sjöng ju Graceland som skivan och låten heter där tidigt. Alltså, och det hade ju, det plockade ju de, det var ju musiker, folket där i burarna, tror jag. Sen var det, kunde jag inte protestsången där, utan tänkte lite YouTube, men så, ja, nej, det gick ju bort, så att.
Ja, men precis.
Som man sa, brittisk, så då.
Ja, precis. Mm. Men de gissade ju The Police i båda burarna, men det var att det var ju inte det.
Så. Ja, nej, precis. The Specials där, som man kallar lite keffa, och ett skaband som mest gjorde covers på 60-talslåtar från Jamaica. Så det var ju lite kul att han ändå fick trycka till. Om det var ju uppenbarligen inte hans favoritband direkt, och Patrik Arves.
Nej, precis. Men det var väl en rätt så... medioker start på programmet. Vi fick ju väldigt, kammade ju väldigt lite poäng här i båda burarna egentligen, men framförallt lite med, eller för lite, och det kändes lite, jag led lite med Patrik Arve genom hela programmet här, mest med honom kanske.
För ja,
han drog det i sin färgade, om det var en färgad jeansjacka eller vad han hade, som kändes ett par nummer för liten. Man försökte hela tiden dra ihop knapparna, eller liksom framsidan, men liksom, det var för mycket mage i vägen liksom, men antagligen så var det väl liksom. Det skulle vara på det viset. Men det såg liksom flera gånger han försökte.
Nej, men det där, och han lyfte det själv, att jag har inte riktigt den energin, eller jag är inte riktigt på rätt plats, jag är så trög ikväll, eller det blev lite
plåtsamt. Ja, det var mina bästa mina värsta sekunder någonsin, eller så i början där. Ja, kände lite med honom att de kunde väl fått lite mer poäng här kanske, men
Det var det. Och det, sen så kändes det ju plötsligt som mycket som Sverige, och vi snackade om, för vi pausade där precis, vi skulle greja med något, kaminen var det nog med. Och då så det ut lite som Skåne med, men Skåne trafiken kur där till höger då på just när resan skulle börja. Så att det, vi var lite fuskiga att vi hamnade ju i rätt landskap i huvudet där från början. Och sen,
ja, just det.
Så i alla fall så rätt så snabbt så började ju peka åt, de var inne på, det var någon sås, som, men där var jag i Halland, men jag tänkte på hollandaisesås, jag var liksom ändå fel ute liksom och så, men sen när de pratade om hamn, men där var vi fortfarande också ute och seglade, men sen var det någon ledtråd där vi, som fick oss, och ja, just att de kom in på tennisledtråd, där plockade ju Emma där med Love, och även att de hade nämnt Seth där i den brevan. Så du känner, och så de började prata om grevar och
bakgrunden var Grevie, samhället Grevie och den lilla byn Kattvik, tror jag.
Precis, och det sjuka är att vi är nu sen idag har vi åkt upp och lånat svärföräldrarnas stuga, de är inte här och sådär, men de kommer inte vara på tag, men, och den ligger ju då nästgårds till Grevie eller så det var, på vår del var det jäkligt kul att de hamnade i Båstads kommun, eller att vi är i Båstads kommun, det blev Båstad här. Och så fick vi också lära oss att Eken tydligen var någon slags slang för stockholmare. Då.
Ja, jag har skrivit, eller jag gjorde noteringar, Eken, frågetecken, Stockholm.
Det är intressant att få en liten, jag låter dem lägga ut verserna om det lite grann, var det kommer från. Men sen var det ledtrådaren Rhodesia, och det var ju den här Davis Cup-matchen.
Ja, exakt.
Som var protest emot på säkert 70-talet, va?
Just det, jo, men det har jag stött på någon. I något sammanhang. Och där tror jag de knöt ihop lite Rhodesia med återgick där till Sydafrika och Zimbabwe då med.
Ja, men precis, att det var apartheidaktiga system där också eller så.
Ja, exakt. Mm. Ja. Så då var det ju, Båstad är ju inte så långt från Markaryd där vi kommer, och det har ju varit ett tillhåll på sommaren för mig i alla fall en hel del, men och det har ju varit, det var i alla fall ett ställe, jag vet inte om du var där någon gång, så att säga ett uteställe, man ska kalla det då Madison.
Ja.
Jag vet inte om de hade någon 16-årsdisco, det vet jag inte, men i alla fall när man var 18 då, så var det ju ett tillhåll då.
Ja, jo, jag hörde talas om det länge, men jag har bara varit där en gång, jag vet. Nej, och den enda minnet därifrån, det är det var en sån här lite, inte kommunalt organiserad, men det var en bussresa, eller man har hyrt liksom en taxibuss och åkt dit, hade vi åkt från Markaryd, inte så långt tvärs över, och det var en sommargrej då att en del stack dit till Madison. Och det var väl, vi var väl någonstans där, ja, kanske 19-20 års åldern. Vi är inne på stället och det har förfästats rätt bra i bussen på vägen dit och kanske innan dess också.
Just det.
Och jag vet att vi har inte varit inne så länge, men Johannes blev påkommen med en insmugglad öl. Och han blev ju för en snedtänning, för han men det är inte min öl, det är inte min öl. Det var ju då Jons eller vem det nu, någon av de andra killarna i den här konstellationen. Ja, men det var ju noga nog för att bli utkastad så att säga.
Lite som har knark i handen, för det är inte mitt knark.
Ja, men lite så då. Det var liksom någon smuggel eller någon sån tysk historia antagligen. Nej, så han åkte ut och han var ju lite väl bra i gasen redan där. Och vi försökte prata med honom där ute och tänkte att vi skulle lösa det och sånt. Men sen så kontenta blev i alla fall att han får en snedtänning, kastar sin telefon i magen på någon av oss och springer därifrån. Och vi som är kvar där, vi är några kompisar och tänker, vad fan ska vi göra nu då, eller det här var inte så bra liksom. Och hans då var en flickvän också där och och sen så vi är där vid någon bensinmack nära där med sånt, vad ska vi göra, ja, vi får gå och börja leta efter honom. Så jag minns som att vi ganska stora delar av den här kvällen gick runt där och ropade in i lite så här typ läkarträdgårdar, så här pampiga villor och sånt, Johannes, vad är det liksom. Nej, sen så alltså det här måste skett lite senare. Det kan inte ha varit på en gång på kväll. För att det var ändå så att vi... Sen rätt så snart skulle bussen liksom köra hem. Och han hade inte kommit tillbaka. Det har passerat viss tid. Det var så jäkla konstigt alltihopa. Han skulle ringa sina föräldrar. Det var så därför han blev så sur med telefonen. För han skulle ringa sina föräldrar och beställa skjuts hem. Men så blev han så lack för att han kunde inte slå in rätt nummer då när han var så nitad där inne. Så därför han blev... Och så han såg på oss och kastade den på oss. Och sen var han då så borta. Jag var minst så flera timmar där då. Vi kunde inte hitta honom. Och liksom bussen skulle precis köra hem emot Markaryd. Och vi hade börjat göra upp så där. För det var en tjej som körde en bil. Att vi skulle få åka i den här. Som egentligen var en följebil liksom. Och med honom om vi hade hittat honom när vi väl. Men så dök han väl upp så här. Snubblades ut ur någon häck där. 5:12 och kom med hem och sånt. Så att allt ordnade upp sig. Men det var rätt så... Ja, en sådär, inte helt lyckad kväll.
Inte helt lyckad, nej. Man, inte sällan de här tillfällena präglas liksom av det inte skulle präglas. Så
det blir, ja, och det är ändå det som blir det är lite roligare, men, eller man tycker det är man minns liksom i efterhand. Så.
Ja, men precis.
Men annars har du kört någon downhill och så, någon mountainbike?
Nej, det är den typen av, nej det är inte min, riktigt min gebit, men däremot så var vi på Hallands, jag var på Hallandsåsen någon gång, jag tror det var också gymnasietiden. Om det var när vi gick i, började ettan på gymnasiet, eller nej, kanske tvåan på gymnasiet, inte så viktigt, men började tvåan på gymnasiet så hade väl elprogrammet där gick, de hade väl, det blev lite känga till dem då, men de hade väl alldeles mycket pengar, så då fick ju liksom, åkte vi till ettan, så åkte vi till Skara Sommarland. Första vi gjorde övernattade då liksom, så var så här come together event då.
Ja, men fin grej ändå. Mm.
Ja, jättefint. Så det var, det kanske var liksom, ja, men nu ska vi slå på stort där. Och sen i tvåan undrar jag om inte vi var på Hallandsåsen och åkte en sån här råd eller vad kan
ja, heta. Visst. Ja.
Det är inte mountainbike såklart.
Nej.
Utan råd är ju någon, man sitter väl i, man sitter, om jag minns det, det är typ som nästan som en ruffkana fast man sitter i en liten kälke och så åker man lite som en, ja, väldigt snabbt ner för då.
Lite mer pensionärsvarning jämfört med downhill mountainbike, om man skulle säga att man sitter i en säker liten bana eller så.
Ja, men precis. Ja. Det där de höll på med på spåret ikväll, downhill, det såg ju mig ut som ett ursäkta uttrycket självmordsuppdrag. Det är ju,
ja, jag har tyvärr blivit påtvingad att göra detta på, jag tror det var Söderåsen på en svensexa för några år sedan, men Alltså jag var ju, man kände sig jävligt mesig, för många av de andra som var med var liksom riktigt hurtiga och sådär. Men och jag försökte ju göra det personen gjorde på tv där, snekla fram, men jag gjorde det så långsamt. Och det var en jävla massa rötter och stenar och träd och skit. Alltså de är gjorda för att man ska skaka, för att det ska vara lite sådär action, ja, att man det ska skaka, ja, när man kör. Men ja, jag var livrädd, så att det är inte något jag rekommenderar direkt, eller kommer göra själv valt igen. Men...
Nej, riktigt. Nej, så det var ju lite precis. Så det var ju den frågan på Båstad, så var det här med tennisen, centerkorten, och sen återkommer de här frågorna kring vad heter det, valören där, tusenlappen och hundralappen. Där åker man ju som det är nästan varenda gång när det gäller sedlar. Det är ju lite, ja. Man har ju inte riktigt koll på det där, man ska vara helt ärlig.
Nej, man skulle nästan ha, jag vet inte, rama in eller ha några eller på något vis att man kunde, för att de är ändå lite fis, ja. Ja. Eller i alla fall i allmänbildning och veta vad som är, ja, det som är på dem kan man känna.
Jag kan bara inte förstå hur man kan sätta på eller ha med Ingmar Bergman på 200-kronorsedeln, för han har ju liksom inte, han har inte varit död i 20 år knappt väl, och sen var liksom 1-2-3 så hittar man ju inte lik i garderoben, och det är ju kul är det då att ha massa pengar på honom. Ja, men vad vet du, känns Ingmar Bergman som en skön, som en han har ju liksom, nej. Ja. Ja. Ja, det är hans låg på Dramaten 1963.
Nej, visst, men det är väl, han har nog ändå uppnått en sån status att han inte kan riktigt plockas ner, eller vad man ska säga, så inbillar jag mig. Ja, men
det, jag tyckte det var många som åkte i mitt ohöst där, både levande och begravda. Ja. Så jag förvånar mig lite då att de gjorde så, men det kanske...
Nej, men jag ser din poäng där, absolut. Det gör
jag vet inte vart jag ska vända mig med de här protesterna, men än så länge har jag bara vänt dem inåt och blivit lite arg på dem. Men...
Ja.
Får väl gå vidare med det. Men det var det om Båstad, och så var det den här väggprynaren som var lite allmänbildning, gobelängen där.
Ja, det var ett lite roligt ord, kan jag hålla med om. Det kunde jag inte. Utan,
nej, vi var tänkte ja, en bona, det är det ju, men det var det ju inte då.
Utan
det
var jag satt och var så glad, för när jag började prata om textil, jag lärde mig det på ett quiz för några år sedan, hennes namn då, Märta Mås Fjätterström, men det fick jag tyvärr inte glänsa med. Så
att, nej, precis. Ja.
Nej, men sen apropå Båstad kommun och dit vi sen skulle, så är det så att nu igår på Förintelsens minnesdag så var det ju då en invigning av ett minnesmärke över Raoul Wallenberg i Helsingborg, där judiska föreningen deltog, lokala, och även Israels viceambassadör.
Ah, är det sant?
Och det visade sig att det var ju en betydligt mer publik tillställning än vad jag hade trott, och allt gick väl, så att säga, inga incidenter, utan den förlöpte väl, och nu är platsen invigd. Och det var ju då Gustav och Ulla Kreitz som är konstnärerna som har gjort det, Dag Hammarskjölds portfölj i något lite guldaktigt, mässingaktigt material. Den står på samma vis då, det här monumentet i New York och i Budapest, men där även den här konstnären kommer ifrån, född 26 i Ungern, men däremot bosatt i Sverige och här i Båstad kommun då sen ett antal decennier. Men så för 500 000 så har man köpt in det här med väldigt, skulle jag säga, tjusiga eller så propra och fina konstverket, som står på en plats också precis nere vid kajen där judiska flyktingar ska ha liksom flytt in då under andra världskriget från Danmark då. Så att där finns en, jag får säga att jag är väldigt stolt över min arbetsgivare då, Helsingborgs stad, som har gått in och hjälpt till att sponsra den här och skapat den här platsen. Och ännu gladare att allt förlöpte väl efter min lilla fadäs där med att jag kanske outade lite mer än vad jag skulle ha outat.
Just det, men,
vad gällde plats och annat.
Men. Ja, precis, men inte säkerhetspolitiska... konto här är återställt då i alla fall.
Ja, men kanske var det att vi såg Bondfilmen i helgen, att man hade lite det här liksom i bakhuvudet ifall det skulle ske något, och jag vet inte riktigt, eller om det var att jag själv...
Var det en förbjuden förbjuden önskan om att det skulle bli lite av ett säkerhetspolitiskt drama av det hela?
Nej, jag
var lite.
Nej, jag var livrädd. Det var jag som hade också. Jag såg framför mig så här, kommunikatören som dödade fem tack vare att han råkade outa den här platsen där jag skulle, och den här tidpunkten när de här skulle, Israels viceambassadör till och med då skulle vara på plats. Och det är ju, ja, men det lyckligtvis så gick det förlöpte det väldigt bra.
Du fullföljer hela historien med, genom att söka politiskt asyl i ett annat land.
Ja, det kanske skulle bli Ungern på något vis. Då.
Ja, det skulle kunna bli.
För att jag trivdes ändå i Budapest en gång. Vi var där semester 2012, en fin stad med broarna och vattnet och sådär. Men jag har inte varit... Att det känns lika roligt att åka dit idag. För det verkar som att man har tagit ännu mer tveksam bana ut i lite mer så diktatoriska vatten. Sen dess med EU brukar ju pricka dem lite då och då för hur de behandlar olika... minoriteter och ja, det känns inte riktigt...
Nej, det känns... Så har vi kommit lite nu i... Man är ju lite med slav under det mediala trycket och just nu är det mycket Ukraina och den,
ja,
den det hörnan av Europa och kanske då med all rätta med den mycket märkliga mobilisering som Ryssland ställer till med 100 000 soldater eller vad de pratar om längs med Ukrainas gräns.
Ja.
Och nu då man möter ju USA och NATO upp med ett både med ett fler flygplan och mer soldater med, tror jag, eller åtminstone gör soldaterna redo för att röra sig mot de takterna, så att det är en upptrampning som inte är önskvärd, så det är man blir lite ledsen, för det känns nu som att nu har man levt på tal med fylla 38 år och så vidare. Mm. Tycker jag nog liksom att man är lite uppväxt, lite så skyddad, nästan lite skyddad.
Ja.
Man har fått en uppfattning om att när liksom kalla kriget var slut, så känns det som att då, aha, det är liksom, vi har inget minne av 80-talet. Nej. I princip. Så vi kan bara liksom en värld som blir bättre och bättre. Vi vet bara hur vi ska förhålla oss till en värld som bara blir bättre och bättre vad det gäller.
Ja, liksom försvaret nedmonterat så här. Där finns ju inte någon Sovjet, någon rysk björn eller så där längre som är någon
nej, om man,
not. Och, nej, och vi slapp, flera av oss slapp göra lumpen. Och...
Ja, men det behövdes ju inte. Det har inte behövts. Så blir man ju också lite orolig för liksom att ja, Ukraina, ska de gå med i NATO då? Ja, det är väl en... Det får de göra som de vill såklart, men ja, hur...
Känns ju lite onödigt ändå kanske då, med tanke på ja, alltså, nära man, banden som det har varit.
Det finns ju jättemycket på banden mellan Ukraina och Ryssland. Ja. Och är det nödvändigt att gå med i NATO så, för deras säkerhetspolitiska... Ja, jag vet inte. Så det känns bara olustigt och ett förhållningssätt till den här frågan som jag kan inte riktigt ha ett förhållningssätt, för vi har inte skolat till. Jag har ingen egen historia att förhålla mig till här.
Nej, och sen är det också spännande att när det blev den här tydliga bilden av att det i media då, med att det så verkar vara nästan ett krig på gång, med att det är soldater på Gotland och visst det, och i Höganäs för den delen, som är bara några mil härifrån och så. Nu var det ju rapporterat förra veckan att de höll lite koll där och sånt, och det kryper ju närmare då, verkar ju onekligen liksom som att ryssarna skulle kunna stå här liksom inom kort och så. Men sen är frågan, alltså det är väl kanske framförallt Ukraina som det man upplever som mer direkt risk att det skulle verkligen bli någonting. Och där gick de in och tog Krim och sådär för några år sedan och sånt, man kan förstå att de ändå är rädda. Sen menade jag, hörde på nyheterna ikväll, att USA var ju liksom inne på att ja, det är en farlig uppbyggnad där, men alltså någon minister hade sagt att ja, men det var ju likadant i våras och då skedde det inte något liksom, så det behöver inte innebära att det är något nära förestående, men vem vet. Alltså,
nej, precis. Och jag håller på och lyssna mig igenom, gör jag, en historisk bokserie som heter Mina drömmars stad, är ju första boken. Det är ju en Per Anders Fogelström har ju skrivit en romansvit om Stockholm och Stockholms uppväxt som stad, eller tillkomst som modern stad från 1860-talet till 1960-talet. Alltså, man kan nästan likställa den här romansviten med Vilhelm Mobergs Utvandrarna, fast man liksom belyser inte landsbygden, utan man belyser staden istället. Jag tycker Per Anders Fogelströms Mina drömmar stad har fått alldeles för liten plats i förhållande till Vilhelm Mobergs Utvandrarserie exempelvis. Så det är kul att få, nu har jag läst igenom den och nu är jag ju färdig med fjärde och femte boken, så nu är det ju under kriget 1939-45 här handlar det då, ja, det är ju en författaren tar liksom stöd i vad som hände just då och sen bygger han in de fiktiva händelserna kring vad som hände just då. Och då är det ju, på tal om det du var inne på innan, Sharpeville är ju en händelse som Palme nämner i sitt tal.
Jultal 72.
Men även då som jag stöter på nu i boken här, Lidice och Babiar, som är två massaker under kriget i Europa då.
Ja.
Under andra världskriget, och vem vet, ska vi behöva utstå det här igen? Har vi inte,
och där ryska soldater massakrerade polacker, var det inte? Eller?
Ja, precis. I någon av de här, ja. Mm. Det var ett... där våldet triumferar. Så att, ja. Nej, man blir lite nedstämd av den här ukrainska ryska upprustningen och hanteringen av hur väst ska förhålla sig till det här då. Man förstår ju att det går inte bara att ha hårdhandskarna, tror jag heller, utan man har provat mycket piska nu till Putin och det verkar inte hjälpa, så jag tror lite morot alltså handelsfördelar. Inte ge efter på de säkerhetspolitiska delarna, men man får ge lite andra grejer helt enkelt.
Nej, men det blir lite mycket där för den här veckan när det var drönare som flög över kärnkraftverken. Och så. Jag menar, det har säkert drönare gjort innan också, och det är frågan hur stora växlar man ska dra på det. Men den som lever får se helt enkelt vad det där handlar om. Och så.
Ja, men precis.
Ja. Men Budapest tyckte jag var kul att hamna i, som du säger, Budapest bakelse likt Lok, så skulle jag säga att ja, men det är nog en av mina favoritbakelser.
Men varför åt inte Fredrik Lindström en Budapest bakelse i studien? Man blev ju helt, jag menar, det finns ju en Hassan, ett album som heter Budapestdubbe.
Åh fan, ja. Ja, nej, det blev mig faktiskt lite förolämpad, känner jag nu.
Förolämpad, det är det minsta man blir. Det kunde väl gått sprungit ner till lokala bageriet bredvid SVT i Göteborg och köpt in lite bakelse till.
Hur svårt hade det varit, ja.
Och det, ja, hur svårt hade det varit. Det kunde väl de stått för själva, Lok och...
Ja, man kan ju undra om han inte ångrade sig lite där nu när han satt där sen och insåg att de inte var ångrade, att de inte budade på några Budapest-dubbar där nere.
Ja,
de fick ihop det fint med ledtråden.
Ja, de njuter ju av det såklart. Så, ja, det är riktigt. De hade ju även med... Ja, ledtrådarna där, de hade Imre Kertész, mannen utan öde. Men
precis, jag tror det passerade i någon av ledtrådarna till Budapest, mannen utan öde.
Just det,
så det, jag är irriterad på att jag liksom kände igen det, men jag kunde inte sätta var det kom ifrån. Nej,
just det. Och sen hade de ju som Rubiks kub också, som de nämnde, som en rätt så svår ledtråd tror jag i början. Ja. Så det var en, ja, då fick de fick ihop det snyggt som de fick på de andra. Tyckte de verkar rätt så nöjda med ledtrådarna på alla resmålen ikväll här på detta.
Och här någonstans stod det ju 31-12 då i ställningen, så att det var liksom plötsligt var det efterhand en väldig slagsida till Johan Glans och Farah Abadis fördel då, som hade startat väldigt ljummet de också, men det jag kände det lite, nej, jag hade lite ont i magen för båda lagens räkning, men framförallt Patrik Arve och Ina Posa, att jag kände inte riktigt igen dem från, jag minns de som ändå rätt så. Ja, att de lyckas ju bättre, mycket bättre till och med förra säsongen. Liksom.
Ja.
Ja. Så att det...
Såklart, och det förvånade mig, och jag tror de förvånas själva också. Men kan man inte, så jag tror de skulle kunna lite kring så att säga, Sydafrika där. Han var ju så, jag kan ju detta, eller det här området då. De borde ju kunnat Nobelpristagaren där med och så vidare. Så
de tappade rätt mycket där. Och sen var det ju bitvis väldigt svåra frågor, tyckte jag, där med liksom de olika djuren. Och så att det, jag kunde känna med dem. Men sen, det är ju inga 31-12. Alltså, det känns inte som egentligen som att något av de här lagen platsar i final. Även om det blev ju en väldigt bra slutpoäng till sist för Johan Glans och Farah
Abadi. Ja, 36-16 skrev jag på slutklämmen här, och så blev det ju slut, resultatet blev att de kammade ju tillräckligt mycket poäng för att komma i tvåa då och möta Magdalena Forsberg och Claes Elfberg här i nästa match. Och vad tror du om den matchen då?
Ja, då får de ju lägga ytterligare en växel om Farah och Johan ska ha en riktig chans där, misstänker jag, mot Forsberg och Elfberg. Tyvärr alltså, men det hade ju varit suttit fint med en skräll där i sammanhanget.
Ja, men det hade det. Det finns, man kan ju hoppas en sak och tro en annan, men jag hoppas ju på Johan Glans och Farah Abadi här, och så får vi väl se vad de... Det ligger ju lite med vilken typ av fråga det. Men ska man säga idag, så var det ju, det är klart att Johan Glans kanske kände, det kändes som att han kunde den där schackfrågan, för han kändes ju nästan lite nördig på känns som att han höll på med schack när han var ung. Det var en
Ja, men precis. Och där fick jag lite feedback från en lyssnare här nu efter programmet att han menar att de var lite fel på det där i sina bedömningar med det, så att blixtschack, att det ska utspela sig på 3 till 10 minuter. Här pratade de om 10-minutersgräns.
Ja, sen det även, var de väldigt tydliga med, så det är 10 minuter tar de.
Och även bulletschack där då, att visst, upp till 3 minuter, men det tydligen är ett vanligt format på nätet när man spelar schack, alltså schackspel på nätet som tydligen många gör, då är det 1 minut bullet schack då, så att man ska varje spelare får 1 minut på sig att göra precis alla sina drag, så det finns ett antal galna, många galna YouTube-klipp när man ser hur snabbt de spelar alltså. Och så att det där det kunde de ju kanske ha gjort ännu lite bättre research på det, kan man tycka.
Absolut, är det riktigt?
Ja.
Nej, men så är det. Vi får väl vi får ånga vidare här. Får vi se vad slutspelet ger. För vi är faktiskt så att 9 matcher har gått. Vi är färdiga med de 3 grupperna som Christian Lok var inne på. Och nu är det ju slaget om den sista semifinalsplatsen.
Ja, jag börjar bli jäkligt varm där jag står i den här garderoben där jag har stängt in mig. Så jag känner att jag skulle behöva ett dopp i Gälletbadet eller kanske här utanför i Skälderviken.
Ja, du kan ju ta din downhill-cykel och cykla ut till bryggan då.
Ja, det är som förra Bördi sa, varför göra det enkelt när man kan göra det kul?
Ja, det är helt rätt, David. Vad kul det är att få prata med dig, och nu är det slutspel, så då hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi. Ha det gott.
Detsamma, ha det gott. Hej, hej.
Hej.